Hej kära lyssnare! Nu är det dags för en ny föreläsning här på Tyresradion. För vi har ju möjlighet att sända ut väldigt intressanta historiska föreläsningar. Jag som pratar just nu, jag heter Ann Sandin Lindgren och är redaktör. Och det är så att vi blir inbjudna varje vår till Tyres historiedag som går av stapeln på Tyres slott. Och det är någonting som Tyres kommun anordnar. Det är Mats Fält som har varit initiativtagare till det. Och han gör det i samarbete med Södertörns högskola. Och vi bandar de här föreläsningarna. Och så sänder vi dem under sommaren när vi programmakare försöker ta lite ledigt. För att vi kan inte hålla på med radion jämt. Så under 9 veckor så har vi en speciellt sommarslinga som går där. Och då lägger vi på extra många program. Och i år får ni lyssna på 7 nya föreläsningar. Och de här föreläsningarna finns då om man söker på Tyresöns hemsida, historiedagar. Och i år var det alltså den 16 maj. Och en av dem som pratade då, det var en tjej som heter Marie Jonsson. Henne lyckades jag inte träffa innan. Hon presenterade sig så här på programmet. En historia om vegetarianism. Genom historien finns människor som valt att av olika skäl inte äta kött. Men från mitten av 1800-talet börjar organisationer för och av vegetarianer utvecklas. Marie Jonsson doktorerade 2022 på den svenska vegetariska föreningens historia från dess bildande i början av 1900-talet in i senare decennier. Och nu ska ni få lyssna på henne. Marie Jonsson, och hon visar förstås en massa bilder. Och det är ju det som kanske är det tråkiga med radion, att vi inte visar bilder. Men ni får lyssna på hennes föreläsning. Så varsågod, här kommer det.
Ja, min presentation, mitt föredrag idag utgår från min avhandling. Jag disputerade i oktober 2022 då på Vad vilja vegetarianerna? En undersökning av den svenska vegetarismen 1900-1935. Och jag kommer såklart inte under den här timmen, jag tror inte ens att det kommer ta en timme, utan det kommer kanske vara lite kortare tid. Vi får se. Jag kommer inte hinna gå igenom allt som avhandlingen behandlade förstås, men jag gör några små nedslag och lyfter kanske några centrala punkter i alla fall. Som sagt, ytterst kortfattat så handlar avhandlingen om då det tidiga 1900-talets svenska vegetariska rörelse, och då framförallt utifrån Svenska vegetariska föreningen som bildades 1903. Avhandlingen handlar också då om föreningens förgrundsgestalt. Och det var en man som hette Johan Lindström Saxon. Han var en känd tidningsman vid den här tiden. Och jag kommer återkomma till honom lite längre fram. Avsikten med avhandlingen, det har varit att bidra med nya perspektiv och kunskap om det tidiga 1900-talets vegetarism. Och vegetarism var då det ord som användes under tidigt 1900-tal. Man sa inte vegetarianism, utan det var vegetarism. Och jag vill att sätta in den här då, vegetarismen, i olika sammanhang. Dels så jag vill att undersöka den svenska vegetarismen som en egen rörelse. Dels uppmärksamma hur nära förbunden den var med vegetariska rörelser på ett internationellt plan. Och tidigare studier har lyft fram den svenska vegetarismen som en del av livsreformrörelsen. Det kommer jag återkomma till också vad det var. Ja, och det anser jag också vara relevant och viktigt att göra. Men jag har velat förstå vad som var unikt med vegetarismen. Eller vad det är som gör att den kan förstås som en egen rörelse med en egen världsbild, trots att den då hade nära förbindelser och likheter med andra livsreformrörelser som nykterhetsrörelsen, en väldigt stor livsreformrörelse, djurskyddsrörelsen, lite mindre men också samtida tidigt 1900-tal, naturläkekonströrelsen tillhör också de så kallade livsreformrörelserna. Och nu dricker jag ett gift enligt vegetarianerna. Jag dricker ett kaffe, jag ska återkomma till det här. En liten teaser här. Vad som kommer skall. Ja, som sagt. Det huvudsakliga undersökt undersökningsmaterialet, det har varit Svenska Vegetariska Föreningens medlemstidning Vegetarianen. Och olika skrifter som Johan Lindström Saxon är författare av. Där vegetarismen och även vad som menades vara närbesläktade frågor till vegetarismen diskuterades. Jag har också undersökt några vegetariska kokböcker från den här tiden som då hade en direkt koppling till Svenska Vegetariska Föreningen. För ja, det gavs ut ett gäng vegetariska kokböcker vid denna tid. Och kokböckerna på tidigt 1900-tal såg nog lite annorlunda ut än vad de gör idag. Ytterst kortfattat så vill jag också säga något om de teoretiska perspektiv som var vägledande i undersökningen. Det övergripande teoretiska perspektivet, det handlade om modernitet. Och mer konkret så innebär det att modernitet har diskuterats på flera olika sätt. För att belysa hur den svenska vegetarismen på olika sätt då var länkad till det moderna samhällets framväxt. Så jag är liksom inte bara intresserad av att det här är en spännande rörelse att studera i sin egen rätt, utan jag vill se något mer. Jag vill säga något mer om det, liksom, den här tiden. Ett sätt att göra det här då är att jag har fokuserat på temporalitet. Eller då den förändrade förståelsen av relationen mellan dåtid, nutid och framtid som moderniseringsprocesserna ledde till. Ett annat perspektiv är biopolitik tillsammans med hygien eller hygienism. Det var en diskurs eller ideologi under slutet av 1800-talet, tidigt 1900-tal som var liksom väldigt central i samhället under den tiden. Ytterligare ett sätt att fokusera modernitet i den här avhandlingen har handlat om genus och då förstått som de ideal som rådde när det gäller hur kvinnor och män kunde och borde agera offentligt i då olika mer eller mindre separerade sfärer. Och slutligen så har jag undersökt legitimitetsskapande och kollektiv identitet hos den svenska vegetarismen. Och premissen här då är att den vegetariska rörelsen, det var en ny rörelse och den behövde skapa legitimitet för sin sak och en kollektiv identitet för sina anhängare för att ha möjlighet att växa och att bli tagen på allvar i sin tid. Det var lite kort om det teoretiska. Och ja, hur tusan... Vad är min avhandling upplagd? Jo, självklart ett inledningskapitel, ett avslutande kapitel, de skippar vi. De undersökande kapitlerna, det är en tematisk indelning, det är organisation och aktivism, maten på bordet, ja det, där kan man förstå, det handlar mycket om mat. Vad ansågs vara vegetariskt och så vidare, tankarna bakom det, jag kommer återkomma till det här. Religion och vegetarism, ja religion var viktigt, spelade en viktig roll ändå inom vegetarismen vid den här tiden. Och sen det sista undersökande kapitlet heter Människan bland djuren. Liksom relationen till djur, men också människan som ett djur liksom, diskuteras. Och i de här kapitlen så har jag liksom velat lyfta fram med dels praktik av olika slag, men också då idémässiga föreställningar kopplade till ett vegetariskt levnadssätt. Ja, något kort bör kanske sägas om undersökningsobjekten, vilket då i huvudsak är Svenska Vegetariska Föreningen och denna då tidningsman Johan Lindström Saxon. Jag kanske bara säger Saxon hädan efter, det blir enklast nästan så. I alla fall, år 1903 så bildades då den första föreningen i Sverige som hade då ordet vegetarian i sitt namn. Svenska Vegetariska Föreningen. Den här föreningen grundades i Stockholm och Saxon utsågs då till ordförande för föreningen och även redaktör för medlemstidningen Vegetarianen. Och han satt som ordförande till 1935 då han dog, vid 75 års ålder. Svenska Vegetariska Föreningen bröt inte helt ny mark utan de hade föregångare i då framförallt föreningarna Svenska Reformgillet, ja där har vi där reform igen då, och Samfundet för befrämjandet av ett naturenligt levnadssätt. Ja, ordet naturenligt kan ni också komma ihåg. Och de här föreningarna hade grundats 1889 respektive 1894. Och gemensamt för alla de här tre föreningarna är att de kan betraktas då som delar av livsreformrörelsen. Och de framhöll ett naturenligt liv som ideal. Jag tror jag ska återkomma lite till det här naturenliga. Ja, som sagt, vem var Saxon? Jag har sagt att han var en tidningsman. Är det någon som vet vem denna kar var? Nej, det är ingen som vet om han är nu, 2025. Han levde mellan 1859 och 1935. Han kom från en frikyrklig bondemiljö. Han var aktiv i flera livsreformrörelser. Vid den här perioden så var det ju ofta så att människor som engagerade sig i en livsreformrörelse gärna engagerade sig ytterligare några. De hängde ihop. Så han hade inte bara intresse för vegetarism utan också ett starkt intresse för sin hembygd Närke. Och han skrev flera böcker om Närke. Han brann också för nykterhetssaken och för pacifism bland annat. Han var också aktiv mot tvångsvaccination, det är väl smittkoppsvaccin vi talar om där. Och han var väldigt mycket emot vivisektion. Och vad är vivisektion eller vad syftar det på? Ja, någonting med djur, eller hur? Ja, det är en äldre benämning helt enkelt på vetenskapliga experiment som innebär ingrepp på levande djur. Och han var för demokrati, djurskydd och frisinne, det är som man brukar beskriva denna man. Som sagt, han är bortglömd idag, 2025. Jag hoppas de få personer som läser min avhandling bekantar sig i alla fall med honom. Men det var annat på hans tid. När Dagens Nyheter anordnade en omröstning år 1920 om vem som var Sveriges populäraste man, ja, då hamnade han på andra plats minsann. Ja, så det var annorlunda. Vem kom före Saxon? Ja, det var bara Hjalmar Branting. Och han hade ju inte långt innan då blivit utsedd till den första socialdemokratiska statsministern. Så Saxon var med andra ord en känd och omtyckt person under sin livstid. Och i stor utsträckning så har det förstås att göra med den framgångsrika tidningen Såningsmannen som han grundade och var redaktör för. Det var inte främst för hans intresse för vegetarismen, bör verkligen tilläggas. Såningsmannen det var en populär tidning som liksom vände sig till landsortsbefolkningen kan man säga. Men där han också smög in vegetariska budskap. Tittar man i den här tidningen så ser man till fullt av vegetariska recept. Och, ja, det står en hel del om hur djur behandlas och så vidare också. Så han för in det här budskapet på andra ställen också. Men i alla fall. Men ändå att Saxon var så pass känd i Sverige, det bör ändå ha gett hans engagemang för vegetarismens sak, legitimitet och tyngd. I alla fall man kan förhoppningsvis. Men han blev också förlöjligad för sitt arbete för vegetarismen och för närbesläktade frågor. Han hade liksom motstånd mot vaccin, han var emot tobak och kaffe, alkohol och så vidare. Så det här, ja, han förlöjligas lite grann i en del tidningar vid denna period också. Så det var lite dubbelbild av honom. Titeln till det här föredraget, presentationen, ja, det var Alla goda strävandens avantgard. Det tidiga 1900-talets vegetarism som lösning på individuella och samhälleliga problem. Ja, vad menar jag med det då? Flera saker. Om vi börjar med det första ledet, alla goda strävandens avantgard, så återknyter det lite grann till tidigare forskning om vegetarism runt sekelskiftet 1900. Tidigare så har det lyfts fram hur vegetarismen ska förstås som en del av den större livsreformrörelsen, och då är det då Lebensreform på tyska. Det är liksom centralt. Det är där liksom begreppet uppkommer. Men det fanns ju livsreformrörelser eller Lebensreformrörelser även i andra länder då. Sverige exempelvis, men England. Ja, ett gäng andra länder förstås. Men i alla fall, i tysk forskning så har vegetarismen placerats i den inre kretsen av livsreformrörelserna tillsammans med klädesreformrörelsen, naturläkekonströrelsen och nudismrörelsen. Och medan rörelser som kolonirörelsen, nykterhetsrörelsen, jordreformsrörelsen och trädgårdsstadsrörelsen, de har menats utgöra den yttre kretsen. Så först har vi en inre krets, menar tyska forskare menat, sen har vi en yttre krets. Och alla de här rörelserna hänger ihop på något sätt. Då. De vill ha livsreform, reform genom på något sätt handling. Då. I avhandlingen uttrycker det så att det går att sammanfatta de svenska vegetarianernas självuppfattning, alltså så som det framgår i mitt källmaterial. Som att de förstod sig som den egentliga kärnan då i en rad närbesläktade rörelser. Eller att vegetarismen även inneslöt de här olika strävandena. De närbesläktade rörelserna som jag främst syftar på, det är nykterhetsrörelsen, djurskyddsrörelsen och fredsrörelsen. I undersökningen så har jag främst fokuserat på nykterhetsrörelsen och djurskyddsrörelsen. I Svenska Vegetariska Föreningens medlemstidning Vegetarianen, där och även av då Saxon i andra texter olika slag, så hävdades det att varje sann vegetarian är djurvän. Ja, låter inte så konstigt kanske. Och att en vegetarian också är en fredsvän. Och anledningen sades då vara att vegetarismen, det innebar ett avståndstagande från att döda såväl djur som människor. Och när det gäller släktskapet med nykterhetsrörelsen, ja, då handlar det om att vegetarianerna förstod kött och alkohol som liknande gifter. En vegetarian avstod därför inte enbart från att äta kött utan även från att dricka alkohol. Och i den här föreställningsvärlden så var det också vegetarianerna att vegetarianerna ansåg att en vegetarisk livshållning i förlängningen innebar, eller i alla fall hade möjlighet att innebära, långtgående förändringar av såväl den egna individen som av samhället i stort. Och det här ska jag återkomma till. Det finns någon sorts utopisk vision inom den tidiga vegetariska rörelsen. Ja, hos nykterhetsrörelsen, fredsrörelsen och djurskyddsrörelsen, där fanns inte alls samma föreställningar om relationen mellan deras egna agendor och vegetarismens. Så de menade ju inte att vegetarismen inneslöt deras strävanden. Ja, det var ju inte nödvändigt att vara vegetarian för att kalla sig djurvän vid den här tiden. Och djurvän, det innebär då att man var engagerad i djurskyddsrörelsen. Djurvännerna, de arbetade för att minimera djurs lidande, inte för att förhindra att människan dödade dem eller använde djuren på olika sätt. Och inom nykterhetsrörelsen så satte man inte heller ett likhetstecken mellan nykterhet och vegetarism. Även om det fanns samarbeten mellan nykterhetsföreningar och Svenska Vegetariska Föreningen. Och även det kommer jag återkomma till längre fram. Så det fanns kontakter här. Den vegetarism som Svenska Vegetariska Föreningen representerade, den var på avgörande punkter annorlunda mot vad man idag lägger in i att leva vegetariskt eller veganskt eller växtbaserat. Så det tidiga 1900-talets vegetarism handlade inte bara om att utesluta kött ur kosthållningen, utan den var också behäftad då med en mängd olika restriktioner och regler. Och ett centralt ord här är gifter. Kött ansågs vara ett gift och skulle därför inte förtäras av människan. Men det var långt ifrån det enda giftet enligt vegetarianerna. Andra gifter som en vegetarian skulle avhålla sig ifrån, det var alkohol som jag nämnt tidigare, men också tobak, kaffe, te och kryddor av olika slag. Det finns en lång lista. Och de så kallade gifterna, de ansågs då ha negativ påverkan på kroppen, men inte bara på kroppen utan också på moralen. Och tanken bakom var att de här gifterna kunde skapa lidelser och passioner och därigenom då rubba den balans som kropp och själ borde befinna sig för att optimal hälsa och välmående skulle infinna sig. Eller med andra ord då, för att ett naturenligt liv helt och fullt skulle kunna realiseras. Så nej, det gick inte att trycka i sig kaffe som jag gör här om man vill leva naturenligt. Och då går man liksom emot naturen enligt dessa tankar. Spedat också, men det är ju den här oxalsyran, ja. Mm. Mm. Ja, precis. Så det var inte bara kött. Och detta med den naturenliga kosten då. Som sagt, ett centralt ord för det tidiga 1900-talets vegetarism var det naturenliga. Det handlade om att man skulle leva ett naturenligt liv. För vegetarianerna så gick det nästintill att sätta ett likhetstecken mellan att leva vegetariskt och att leva naturenligt. Då de menade att den naturenliga födan var vegetarisk och då att den mer exakt bestod av frukt, säd och nötter. Och genom att leva naturenligt och vegetariskt, det innebar helt enkelt att utesluta gifter som kött, alkohol, tobak och kaffe. Då lades grunden för ett liv i balans och harmoni för den enskilde individen. Ja, gott så kan man tänka. Nej, inte nog med det. Ett sånt här liv kunde även då få mer samhälleliga konsekvenser, tänkte man. Och ju fler som levde naturenligt och vegetariskt, desto större effekter torde det kunna bli. Mm. Och jag har varit inne lite grann på den här utopiska visionen alldeles kort. Att, som sagt, en vegetarisk kosthållning, det innebar alltså ett motstånd mot att döda djur och även människor. Och här tänker man ju liksom, någon sorts utopisk vision är då att om alla går över till att leva det här, detta naturenliga vegetariska liv, ja. Då kommer krig upphöra. Vi kommer ha frid på jorden. Att det är den här förlängningen de ser. Kanske inte tror att den är realistisk, men det är ditåt man strävade då. Några centrala ord och begrepp för att försöka fånga in vad det innebar att leva vegetariskt för Svenska Vegetariska Föreningen under tidiga 1900-talet. Ja, förutom då ovannämnda gifter och att leva naturenligt så har vi begreppen surrogat och substitut. Så nu går jag in lite grann på praktiken, men också idéer bakom dessa praktiker. Så jag kommer försöka beskriva lite grann vad som menades vara vegetarisk kost under tidigt 1900-tal för vegetarianerna som engagerade sig i rörelser som denna. Och också vilka argument som användes för att liksom bevisa och legitimera den här vegetariska kosthållningen. Och när jag gjort det så går jag över till att tala mer om surrogat, substitut och det naturenliga. Som sagt, det som vi idag förknippar med att äta vegetariskt, det skiljer sig alltså på centrala punkter åt från vad det tidiga 1900-talets vegetarianer ansåg vara vegetarisk kost. Och tittar man då på, studerar man vegetarianen, olika skrifter av Saxon och kokböcker och så vidare, så är just det är frukt, säd och nötter. Allt annat är mer eller mindre goda surrogat. Mm. Hur såg det ut då? Först börjar jag kanske med argumenten. Ja. Just det. Argumenten bakom detta. Ja, det var en blandning av religiösa och vetenskapliga argument. Argumenten som lyftes för att bevisa då att frukt, säd och nötter var människans naturenliga kost, det kom från såväl vetenskapen som Bibeln. I vers 29 i första Mosebok så delger Gud att människans föda är fröbärande örter och fröbärande trädfrukter. Och det här var en passage i Bibeln som vegetarianer i Sverige och andra länder i västvärlden hänvisade till under 1800-talets andra hälft under det tidiga 1900-talet. Och här har jag då ett citat av Saxon från 1923. Här förklarar han då varför och hur människan är ämnad att äta vegetariskt. Ja, alla varelser i universum har fått sin föda färdigberedd av naturen här. Mm. Människan bildar därifrån inte ett undantag. Vill hon nå det högsta hon är mäktig, andligt som fysiskt, då har hon att följa, det är lite kul uttryckt, den första matsedeln. Så som vers 29 i första Moseboks första kapitel blivit kallad. Och här var en gammal översättning såklart. Och Gud sa det, se jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt. Detta skolen i havet till föda. Mm. Det var det om det religiösa då. Vetenskapen har blott kunnat konstatera att det här är riktigt. Alla vetenskapsmän som har det ringaste att betyda är och ense därom. Säd, frukt och nötter är alltså människans naturliga föda. Allt annat är surrogat, mer eller mindre goda eller dåliga. Så i föreställningen om ett naturenligt levnadssätt så sammanbands då religiösa och vetenskapliga argument. Och tillsammans så bildade de en enhet som med lite olika betoning gjorde grund för den europeiska och anglosaxiska vegetarismen vid den här tiden. Ja, ordet surrogat det förekommer ofta i Saxons vokabulär. Och här är då ytterligare ett exempel på hur han försöker förklara vad människan ska äta. Främst har vi sädesorternas frukter, vidare de inhemska frukt- och bärsorterna, de många slagen av nötter samt sydfrukterna, alltså frukt som man importerar. Det kan vara citroner och apelsiner och så vidare. Detta är människoföda. Allt annat som vi förtärar är kreatursfoder, surrogat. Eller om vi hellre vill ha det ordet, mer eller mindre gott, mer eller mindre dåligt. Ja. Så de är ganska tydliga då med vad människan ska äta. Mm. Ja, men det här det återspeglades inte alls i de matrecept som publicerades i medlemstidningen Vegetarianen eller i en kokbok som Fru Saxons kokbok. Johan Lindström Saxons fru gav då ut en kokbok och han skrev också då inledande med teoretiska delar i denna kokbok. De här matrecepten de var istället fyllda med surrogat som ägg och mejeriprodukter och i recepten så fanns ju även grönsaker som inte heller då betraktades som naturenlig kost för människan. För det var ju kreatursfoder för att tala med Saxon. Surrogat är en benämning som används då för att ersätta en viss mat, naturenlig med ett sämre alternativ. Surrogat är alltså lite sämre då än det naturenliga. En hierarki fanns mellan olika surrogat där vissa ändå ansågs vara betydligt bättre än andra. Goda surrogat menades ändå vara ägg och mejeriprodukter av olika slag och därför kunde de användas och finnas med i de här vegetariska recepten. Och det är nästan svårt att hitta ett recept utan ett ägg, om jag ska vara ärlig. Jag tycker de lyckas trycka in ägg i varje rätt på ett eller annat sätt. Men som ni ser så fanns det ändå en stor diskrepans mellan vad rörelsens företrädare uppfattade som verklig eller sann vegetarisk kost och då den vegetariska kost som de förespråkade i praktiken. Substitut är inte ett ord som används lika frekvent i källorna som surrogat. Det är kanske mer ord som används med köttersättningsprodukter och ersättningsprodukter av olika slag. Men vi kan förstå det som substitut. Substitut hade inte alls samma negativa betydelse som surrogat, för de hade ju en annan funktion. Dessa substitut, ja, de skulle ju ersätta kötträtter genom att efterlikna dem. Så de får en positiv betydelse. Och meningen med dem var liksom att ersätta kött i kosten och kött ansågs ju då vara det största giftet för vegetarianer. Och självklart då oförenligt med vegetarism. Mm. Men vi kommer ju tillbaka till nötterna, det går inte att glömma dem. Och en form av vegetarisk praktik det var utvecklingen av olika sorters köttsubstitut och andra vegetariska livsmedel. Och här Martin kanske man tror att ja, men det är väl ganska nytt det här med köttersättningsprodukter och så vidare. Det har väl bara några decennier på nacken. Nej, inte alls, utan vi kan i alla fall gå tillbaka till slutet av 1800-talet. Tanken var då att de här ersättningsprodukterna skulle konkurrera med kött i fråga om näringsvärde. Och det intressanta här tycker jag det är att det handlade inte längre om att förlita sig till vad naturen själv gav utan om att då utifrån frukt, nötter och säd utveckla livsmedel som var hälsobringande och kunde användas i modern matlagning för moderna människor. Så vi har det här en sorts koppling här. Vi har det naturenliga hela tiden gå tillbaka till någon föreställt ursprung. Men det är också det moderna samhället. Det här är en modern rörelse som startar. Och grundläggande för utvecklingen av vegetariska ersättningsprodukter. Det var det arbete som utfördes av John Harvey Kellogg. Alltså inte Kellogg's K. Kellogg utan hans bror. Och hans fru Ella Eaton Kellogg. I hälsohemmet eller sanatoriet Battle Creek i Michigan, USA. Och det bör tilläggas att detta hälsohem eller sanatorium också drevs efter sjundedags adventistiska principer. Så vi har en religiös grund här. Där dessa liksom, här experimenterade man fram de här ersättningsprodukterna då, i köket. Och det fanns en tydlig förbindelse mellan Battle Creek och även ett hälsohem i Skodsborg i Danmark som också drevs av sjundedags adventistiska principer. Och Sverige när det då gäller utveckling, produktion, distribution och marknadsföring av vegetariska livsmedel. Så genom att studera utvecklingen av vegetariska ersättningsprodukter och förbindelserna mellan länderna så går det att uppmärksamma föreställningar som fanns inom den vegetariska rörelsen när det gäller dels rörelsens plats i det moderna samhället och också hur den var en del av det konsumtionssamhälle som började växa fram. Och Kellogg, han vill inte helt och fullt räkna ut kött som källa till näring eller som källa till njutning för gommen, som man uttryckte sig. Så han försökte då skapa livsmedel som liknade kött i smak och karaktär. Han tänkte sig att det var enklare att nå ut till majoriteten som inte var vegetarianer, övertygade vegetarianer på det sättet. Och det var nötter då som ansågs vara basen här. Han menade, Kellogg då, att nötter var nästintill likvärdiga med kött vad gäller dess blodfrämjande kvaliteter, eller blood-making qualities, som han uttryckte det. Och dessutom var nötter betydligt hälsosammare än kött genom att de hade ett högt fettinnehåll och var bra för energi- och muskelproduktion, menade han. Så Kellogg såg nötter då som en vegetarisk motsvarighet till kött, men då skillnaden var att nötter var ett betydligt bättre näringsämne. Och Kellogg, han lyfte framförallt då fram vetenskapliga förklaringar när han försökte bevisa nötters företräden framför kött. Och Battle Creek här, de var också först med att popularisera produktionen av olika sorters nötsmör. Och i det här experimentella köket som fanns där så utvecklades även 9 olika sorters köttsubstitut med namn som, och nu vet jag inte riktigt hur det uttalades i Sverige då, Stockholm 1920 när det kom hit, eller vad användes. Men jag hittar på något, nutos, protos och nutolin, natolin. Ja, jag kan tänka mig att uttalet blev en annan när det kom till Sverige i alla fall från Michigan. Som sagt, i tidningen Vegetarianen då, så fanns det annonser för köttsubstitut som Kellogg hade utvecklat på andra sidan pölen. Och i en handelskatalog från 1921 för Svenska Vegetariska Föreningens egen handelskatalog. Ja, de höll inte bara på då med att skriva en tidskrift och de hade matlagningskurser och så vidare också, men de hade också en handelskatalog var det en om man kunde då handla kost, vegetarisk kost. Ja, i den här handelskatalogen från 1921 där annonserades det bland annat då för köttsubstitutet natolin. Och det fanns också en hel del reklam för natolin och veloja, ja, som det var baserade på nötter. Och på katalogens första sida så ställs då den ledande frågan här, och ni ser det. Vill du ha god hälsa, god arbetsförmåga och gott humör? Och därefter gavs då svaret. Låt då de enligt vetenskapliga principer framställda födoämnen och kraftmedel som Svenska Vegetariska Föreningens handelsavdelning försäljer ingå i din dagliga förbrukning. Så citatet tycker jag är ett exempel på hur Svenska Vegetariska Föreningen hänvisade till vetenskapen för att ge auktoritet och legitimitet då för den vegetariska livshållningen. Och den informerande texten i den här handelskatalogen, så handlar inte bara om att kränga livsmedel utan förklara varför också. Den var på ungefär en halv sida och den illustrerar också förhållandet som fanns mellan det naturenliga och det moderna. Och med följande ord så jämfördes då människans kropp med en maskin. En maskin är sådan som det materiell varav den är byggd, det sätt varpå den vårdas och den drivkraft som användes. Och människokroppen menades då fungera på liknande sätt. Är den uppbyggd av naturenlig föda? Hålles den ren? Det är också viktigt, en del av liksom hygienen förstås, väldigt konkret betydelse. Och är lämpligt mått av arbete och användes för dess underhåll naturenlig föda. Ja, så blir det en sund kropp för vilket livet och arbete är en njutning. Det är liksom höga, förhoppningar då på vad kosten ska kunna innebära. Ja, som sagt, i katalogen så fanns annonser för köttsubstituten Natolin och Veloja. Och de två hade då samma användningsområden. Och det fanns också en medföljande receptsamling då till köttsubstituten. Och man kunde laga stekta nuttolinskivor, kroketter. Kroketter verkar väldigt poppis under tidigt 1900-tal, i alla fall bland vegetarianerna. Det görs kroketter och allt möjligt. Pudding, färs och vegetarisk sköldpadda. Och just vegetarisk sköldpadda blir man lite nyfiken på. För det förklarar sig inte så himla mycket. Men jag vet inte om, jag tror inte att det var så vanligt att gemene man åt en vanlig sköldpadda till middag. Så. Men här erbjöd då de ett recept för vegetarisk sköldpadda. Mm. Så den här handelskatalogen, den illustrerar hur den svenska vegetariska föreningen, att det hos dem inte fanns någon motsättning mellan att äta naturenligt och att äta livsmedel som tillkommit då genom olika experiment, upptäckt i de här experimentella köken. Så med hjälp av den kunskap som fanns i det moderna samhället så kunde allt fler människor leva ett naturenligt liv. Och framförallt bör det här ha gällt människor i Norden då och på liknande breddgrader där det inte var möjligt att enbart leva då av frukter som naturen gav. Det är lättare lite längre söderut. Frukttullsfrågan avslutar jag med. Yes, de väntar för det, va? Ja, men nu kommer den som väntar på något gott. Mm. Nej, men avslutningsvis så ska jag säga något om hur den svenska vegetariska föreningen arbetade då för att förändra samhället då, utöver att arbeta för individens reform genom att leva naturenligt. Och, ja, som sagt, det bedrivdes vegetariska skolkökskurser och alla möjliga liksom, utåtagerande arbeten också. Men här försöker de gå in lite mer i politiken. Och just frukttullsfrågan, och det kallades så också, det är inte något jag har hittat på, utan det här benämndes just som frukttullsfrågan i vegetarian-tidskriften, medlemstidningen. Frukttullsfrågan är belysande tycker jag då på hur Svenska Vegetariska Föreningen använde sig av politiska kanaler för att försöka förmå människor att äta i alla fall mer vegetariskt. Och det är också ett exempel på hur Svenska Vegetariska Föreningen samarbetade med den betydligt större nykterhetsrörelsen. Ja, år 1910 så berättas det då i Svenska Vegetariska Föreningens tidning, Vegetarianen, att en kommitté bestående av bland annat Edvard Wawrinski och Saxon bildats. Och den här kommittén den hade då initierat kontakt med, citat, några intresserade riksdagsmän. Och önskemål som kommittén förde fram det var tullfrihet för så kallade sydfrukter som citroner, bananer, vindruvor och fikon, men också för dadlar och nötter av olika slag. Edvard Wawrinski, han hade alltså inte fört frågan själv i egenskap av riksdagsman, vegetarian och landets tyngste nykterhetsaktivist. Så det här var ett samarbete. Han la fram motionen absolut, men det hade liksom föregått ett större samarbete här. Och i vegetarianen så kommer det då om att den här hur den här planeringen hade sett ut. Och Svenska Vegetariska Föreningen de arbetade som sagt för att engagera nykterhetsrörelsen i frågan om tullfrihet för sydfrukter. Och undrar ni, men varför, hur hänger det här ihop? Varför ska nykterhetsrörelsen vara intresserad av att människor äter mer frukt? Ja, det ska jag komma till. Och det var de. En del var det. Med ekonomisk hjälp från Kapten Gäddas fond för befrämjande av naturenlig hygien och sjukvård. Genom den här fonden då, och även då från Föreningen mot livsmedelstullar, då tryckte Svenska Vegetariska Föreningen 10 000 exemplar av danske Carl Ottosens text Frukt och nötter. Och Ottosen, han var då också en framstående läkare, han var vegetarian, han var sjundedagsadventist och det var han som styrde och ställde på den här tidigare nämnda hälsohemmet Skodsborg i Danmark, men även Frydenstrand. I alla fall, Ottosens text, Frukt och nötter, ja, den skickades till alla nykterhetskorporationer i landet. Tillsammans med ett upprop där Svenska Vegetariska Föreningens ståndpunkt i frukttullsfrågan framkom. och ytterligare förklaring då kring varför också nykterhetsrörelsen hade att vinna på att frukttullarna inte höjdes. Ja, hur tror ni att det här hängde ihop? Varför kontaktade vegetarianerna dessa nykterhetskorporationer? Ja. Ja, men varför skulle de vara intresserade av att folk skulle äta frukt? Ja, men precis. Så här, tanken bakom var då att kött ansågs skapa törst. Och är man väldigt törstig, då dricker man mycket alkohol. Och genom att få människor att äta mer frukt och grönt och mindre kött, då blir inte törsten efter sprit lika stark. Men de fick med en hel del nykterhetskorporationer. De här tankegångarna lät inte helt tokiga för dem, utan det här, ja, så här kunde man föreställa sig sambandet under tidigt 1900-tal. Och ja, där någonstans slutar jag. Klockar ut på 15:45. Det känns ganska bra. Jag klappar åt mig själv, det var inte meningen.
Och det ni just har lyssnat på, det var en föreläsning av Marie Jonsson som doktorerade 2022 om ämnet En historia om vegetarianism. Det är en av många föreläsningar som man kunde höra på Tyresö slott fredagen den 16 maj. Då Tyresö kommun genom Mats Fält och i samarbete med Södertörns högskolan ordnade en historiedag för lärare. Och alla de seminarierna eller föreläsningarna, de finns att lyssna på Tyresradion. I sommar fick vi till 7 stycken. Och vi har dessutom ännu fler att lyssna på om man söker på historiedagar på Tyresradions hemsida. Och jag som har fått möjlighet att banda allt det här och sen har suttit och redigerat alltihopa. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.